Det här avsnittet av Bilägares podcast sponsras av Ford Försäkring.
Hur ser Audis framtid ut? Hur är det att köra en kinesisk elsuv från Oslo till Helsingborg? Och vad gör du om bilen hamnar i vattnet eller tappar ett däck? De här frågorna ska vi besvara i avsnitt 134 av Bilägares podcast. Hallå, hallå på er där ute som lyssnar. Ännu ett avsnitt av Bilägares podcast. Har ni era högtalare eller lurar just nu? Och jag som pratar heter Maria Dahlin. Jag är webbredaktör för Vi Bilägare. Med mig idag har jag två stycken redaktionsmedlemmar. Det är Fredrik Dietz-Wikström. Välkommen hit.
Tack, tack. Kul att vara med igen.
Ja, kul att ha dig här. Och även kul att ha dig här, Claes Skarin. Välkommen hit.
Tack så mycket. Hej, hej alla följisar.
Hej, hej. Ja, vi har lite blandade ämnen att prata om idag. Men vi tänkte, vi kan väl börja med Claes. Det senaste om långteststallet. Du kör ju Ford.
Ja, Focus Active.
Ja, och den har ju dragits med lite alla möjliga små lite skavanker eller vad man ska säga. Det har hänt grejer med Forden i alla fall. Och vi har ju följt det här under sommaren och våren. Så jag tänkte bara höra, vad är det senaste?
Ja, det var dags för 3000 mila service. Kanske inte ska nämna återförsäljaren, men jag åkte till verkstaden i alla fall med bilen. Och det var även två servicekampanjer som skulle utföras då. Sen har vi ju på redaktionen haft önskemål om att uppdatera mjukvaran för att se om växellådan kan bli mindre stökig. Mm. Och jag vill inte dra några slutsatser efter att ha kört till jobbet i morse. Men vi får återkomma och se om det gjorde någon skillnad.
För den har varit lite ryckig, eller? Det är det som har varit problemet.
Ja, jag själv tycker jag är väldigt nervös.
Jaha,
i vissa situationer. Det är ju en klassisk automatlåda, 8-växlad, som kombineras med en väldigt liten bensinmotor på 1 liter, 125 hästar. Mm. Så ja, jag vet, förmodligen så blir inte den kombinationen bättre än vad den är.
Nej.
Men vi får se, den här uppdateringen kanske gör någonting.
Okej, okay, så uppdatering av mjukvara, vad sa du mer då?
Sen var det två fabriksuppdateringar kan man kalla det för. Och Ford kallar det för säkerhetskampanjer. Men det är ju sånt som inte riktigt hinner bli klart när bilen lämnar fabriken. Mm. Så man måste justera efterhand och det görs ju ibland utan liksom kundens vetskap.
Ja.
Men nu nämnde de det här på Ford, så det var trevligt att höra vad som händer med bilen.
Ja.
Och då är det ju det här vi har nämnt tidigare som är en vajer alltså. För bakdörrarnas lås som har fel position.
Så när man hissar ner rutan så kan den på något sätt träffa den där vajern. Och då så glappar, eller då kan dörren öppnas, eller hur var det?
Bakdörren? Ford säger själva att det finns en risk att bakdörren öppnas vid öppning av bakrutorna. Så
just
det är helt korrekt.
Ja.
Det är ingen bra.
Nej, det är inte optimalt.
Men de har ju en lösning på problemet. Mm. Och de kontrollerar den här vajern så att den är i rätt position. Mm. Och om den inte är det så justerar de det. Och det har de gjort. Så nu kan vi... Ja.
Kan åka säkert med stängda dörrar helt enkelt.
Ja.
Hissa upp och ner rutorna hur det
är. Nu kan barnen åka med rutorna nere utan att ramla ut.
Låter jättebra ju.
Ja.
Alltså man kan ju fundera på, det här är ju en säkerhetsgrej. Varför återkallar man inte bilarna? Nu kör ju vi väldigt långt. Andra Ford-ägare kanske inte kör lika långt och kommer inte in med bilen på service lika ofta. Då får de vänta med den här åtgärden. Och på de bilarna är det ju då en säkerhetsbrist. Borde man inte återkalla för det här? Kan man ju fråga sig.
Mm.
Mm. Ja, det är en intressant fråga just när det gäller oavsiktlig öppning av bakdörr.
Mm.
Det är ju inte... Ja, händer det så kan det ju bli hemska olyckor. Jag vet inte hur Ford resonerar där.
Nej, och nu tar man det helt enkelt i samband med verkstadsbesök, alltså reguljär service. Mm.
Och gör det till en kampanj eller vad det var det hette.
Absolut.
Det borde kanske vara något annat än en kampanj då kan man tycka. Mm. Det är en så pass grej.
När det verkligen handlar om säkerhet. Men,
ja, det är vi ju absolut överens om.
Mm.
Men det var något mer också de åtgärderna.
Ja, vad gjorde de mer?
De har även justerat rengöringen av partikelfiltret på den här bensinan.
Mm.
Och det står att alltså vid låga temperaturer så visas ett meddelande om kör för att rengöra. Alltså i instrumentklustret. Och det felet är att bilen överskattar behovet av sotning. Som kan upplevas störande för kunden. Som andra ord, så som jag förstod på kundmottagen, så rengör en partikelfiltret för ofta.
Den bränner av för mycket, ja, helt enkelt.
Precis. Okay. Och nu har de justerat det så att, vad blir det? Jag tror att den, ja, om det var någon problem med temperaturen där. Men precis som du säger så är det justerat så den inte ska gå in och bränna ur partikelfiltret hela tiden.
Nej.
Jag har inte märkt det själv under mina mil. Så ja, det har inte varit störande för min del, men vi får se hur det ser ut framöver nu då. Sen kan jag väl slutligen tycka att ja, det är ju en service, ganska traditionell service, oljafilter, kupéfilter, som man får betala nästan 6 000 kronor för.
Oj!
5 800 för att vara exakt.
Ja.
Och med tanke på att säga att man ligger på en timme, så det börjar bli dyrt att serva nya bilar.
Ja, alltså verkligen. Volvo V60, när den var inne på service, 3 000 mil service, kostade det 4 och 6. Och Forden kostar 6 000. Så.
5 800.
Ja. Ja, är det något mer vi kan säga om långtest Ford Focus?
Nej, det var det. Vi återkommer med.
Vi återkommer ju såklart med mer vad som händer. Året är inte slut än.
Mycket kan hända.
Mycket kan hända, precis. Men Claes, du har ju också varit iväg till Gotland, tror jag det var, i några dagar.
Återvände till Gotland. Den här gången i jobb.
Ja, du hade semestrat där i somras, ja. Och nu blev det jobb istället. Och det var Audi som höll i ett...
Ja, det var lite speciellt.
Lite hemligt så där.
Ja, inte så lite heller.
Du har fått se saker som du inte får prata om. Och
ja, precis. I can tell you, but I have to kill you.
Ja, ungefär.
Jag kan tycka att det mesta har ju Audi gått ut med tidigare. Så är man lite intresserad och kunnig om Audis kommande modellprogram, så är det inte så svårt att räkna ut vad det är som visas.
Jag kan tänka mig att det har att göra med ja, men, att de har ju visat en hel del koncept nu senaste tiden på eldrivna SUVar av olika typer. Och e-tron och Sportback och e-tron. Ja, nu senast för några dagar sedan skrev jag om någon terräng prototyp som de ska visa upp i nu i höst i Frankfurt i september.
Var du med på Gotland eller?
Nej, jag läser bara pressmeddelanden.
Jag har inte sagt någonting.
Nej, precis, nej. Du har inte sagt något.
Jag har bara fyllt i massa papper.
Ja. Inte jag.
Men vad man kan säga, det handlar om nya elbilar helt enkelt.
Precis.
Ja, ni är väldigt nära sanningen.
Och sedan tidigare har ju Audi börjat sälja den här nya elbilen, e-tron.
Ja.
Jag tittar på försäljningsstatistiken i år. Vet ni hur många som har registrerats?
Nej.
Nej, ni kan ju få gissa här. En gissningslek.
Sen,
har ni sett några ute i trafiken?
400 stycken ska det vara.
600? Nej, är det 400?
Nej, men från januari till juli då har man registrerat 319 stycken. Och 319. Det har väl kanske kommit in några stycken extra här i augusti. Så är det kanske 400 nu.
Ja.
För det var ju många som var intresserade av hur försäljningen går.
Ja.
I Sverige.
Man har sett några stycken här och den sticker ut lite med de här kamera sidospeglarna.
Ja, just det. Den har ju bara
alltså de här stativen som sticker ut istället för spegelhusen.
Ja,
som ser man inte är godkända i USA.
Ja, ah, just det.
De blev tydligen godkända i Japan nyss. Men i Europa är det fritt fram.
Mm.
Och som jag förstod på Irene Bernhard på Audi, svenska presschefen, så är det ungefär 20% som säljs i Sverige med det här tillvalet som ligger i ett paket.
Det tycker jag är förvånande. Jag trodde att alla bilköpare skulle välja det här. Att det var liksom
att alla ville ha kameror.
Den häftiga nya tekniken med den här bilen.
Ja.
Men bara 20% alltså. Ja.
Mm. Ja.
Ja, frågan är om hur bra det är. För man ser ju då spegelbilden på två bildskärmar som sitter på dörrarna på insidan.
Mm.
Så det är väl någonting att vänja sig vid, antar jag.
Ja, en ny sak att lära in helt enkelt. Men det är ju intressant det här med audio design. För okej, du kanske inte får prata exakt om allt du har sett och upplevt de här dagarna. Men
tanken, det blir ett långt pip här snart.
Ja, precis.
Om vi fortsätter prata om det här. Men,
vi kommer ju prata om det här lite senare också. Men där du kan prata om, för visst så fick du en pratstund med någon en design...
Ja, inte så bara heller. Han är alltså chefsdesigner.
Ja, just det.
På Audi.
Ja.
Och han heter Mark Lichte.
Ja.
Och har då, han är head of Audi design. Och det som är intressant är att han kommer nämna det i intervjun. De får ju alltså använda sig av alla koncernens plattformar. Så det kommer innebära att redan 2025 så har Audi 20 elbilar i sitt modellprogram. Och räknar man även in hybriderna, plug-in-hybriderna, så har de 30 modeller. Det är svårt att tänka sig det nu. Det är bara 6 år framåt i tiden.
Ja, mycket som ska hända.
Och nu har man en elbil. Och för några år framåt så kommer man ha 20. Då.
Ja.
Det säger väl någonting om vad bilvärlden är på väg.
Det kommer hända väldigt mycket. Så jag, det här området där vi var, på Frillen i Gotland, det var bevakat av 6 vakter. Som stod i skogen och uppe på ett gammalt sorteringsverk. Du vet ju hur det såg ut.
Ja, jag var ju där och provkörde Volvo XC40 som laddhybrid.
Ja. Där. Så där stod de med walkie-talkies och kollade så att man inte filmade eller fotade någonting.
Ja, och skickade iväg någonstans. De blockerade allt internetuppkopplingen.
Vad hade hänt om han ryckte fram en kamera?
Ja, alltså jag hamnade ju i den situationen att min fru ringde mig. När jag var uppe på en av de här kalktopparna.
Så
instinktivt så bara tog jag fram mobilen. Och skulle börja filma mig och göra den vackra utsikten. Men jag tänkte, är det någonstans det inte finns en bil, så är det liksom i vattnet. Det är ingen James Bond Lotus som kommer upp i vattnet. Men då hörde jag bara så här. Achtung, achtung. Vi har en journalisten. Mitt mobilen.
Rusar ut en massa ur skogen.
Så alldeles klar, alldeles klar.
Sen när jag kom strålkastarkäglan bara träffade dig och kulspruta elden började smattra.
Ja, det var fantastiskt
väder. Larm igår.
Just det.
Men han stod och väntade där på mig när jag kom ner igen och tyckte jag skulle respektera dagens överenskommelse. Och det gjorde jag.
Det du har skrivit under. Ja.
Så även om min fru ringer så gäller Audis regler.
Ja.
Ja, nej, men jag kom hem i alla fall. Och, men den här designchefen har vi... Det är intressant att höra hans möjligheter med elektrisk drivlina.
Ska vi lyssna på vad han har att säga?
Gärna.
Ja.
So first of all, you have to know that we at Audi were the only brand in our group who is able to take each battery electric platform in our group. So we will have 3 different kinds of platforms. That's why we will come up with a huge portfolio in a very short time. Compact cars on a small platform, really sports car on a very sporty platform, and in between, B and C segment cars.
Is there anything new to think about when you now are designing electric cars?
There will be a lot different. First of all, you know, you always, as a designer, you have to integrate a combustion engine in the front, which is creating more or less the volume in the front. There will be no huge combustion engine anymore. That's why all the bonnets in the future will be a lot shorter, the overhang are shorter, and the bonnet is lower. So this creates immediately more attractive proportions. Plus, on the other hand, the interior space will grow. So there will be more flexibility to design interior.
But the cars we've seen this far from Audi, the e-tron, looks just like a, well, normal car. Why is that?
Maybe on a first look. On a second look, you will see that the overhang is shorter, the wheels are bigger, the wheelbase. But there is a strategic idea behind, because you know, the customer, our customer, has to move from a combustion engine vehicle to an electric, battery electric vehicle. So that's why, and honestly, other competitors doing the same way, is not a radical different change, because we want to that the customer is able to follow us. And step by step, I can promise you that the battery electric vehicles in the future will become more progressive in proportions as well.
So when do you think we will see these first steps with more electric dynamic design from Audi?
In exactly 1 year time, we will present the Audi e-tron GT, which is a masterpiece in proportion and design. Honestly, I did many cars. I did small cars, big cars, sports cars, but definitely my favorite car is the e-tron GT.
Thank you very much, Mark Lichter, head of Audi design.
Thank you very much. It was a pleasure.
Ja, okej. Okay. Så han liksom förklarar att e-tron ser ut som en normal bil för att blidka kunderna, helt enkelt. Att en elbil skulle kunna se mer spacey ut, men e-tron att det är för kundernas skull, för att det inte ska bli för jobbig övergång då.
Ja, han säger ju att elbilar skapar möjligheter för att få till andra proportioner. Mm. Men sen när de ändå designar en bil, då ser det ut som vanligt ändå.
Ja.
Ja, det blir väl små steg som man förklarar här framöver för att vänja konsumenten till det här nya då som komma skall.
Mm.
Som sagt, jag tycker att e-tronen ser högst standard ut ja. Än så länge.
Ja. Men det är intressant där. Han säger att man kan göra då motorhuven både lägre och kortare.
Just det, för att man inte behöver inte sitta en förbränningsmotor där, så att den kommer bli mycket mindre. Det finns möjlighet att göra den mycket mindre.
Men om man tittar bakåt då, liksom på hur, alltså kanske framförallt tyska biltillverkare som BMW, Mercedes, Audi, då har man liksom försökt sträcka ut motorhuven ja. Långt. Det är så man liksom ser att det är en lyxbil, har man
precis.
Sagt. Och när man har pratat med designers så brukar de nämna ett mått, liksom prestigemåttet mellan instrumentbrädan och mitten av framhjulet. Det ska vara så utdraget som möjligt, för det är liksom, det är så en lyxbil ska se ut. Men nu går man alltså emot det.
Det ska vara kort.
För elbilar, men vad heter det?
Ja, är det inte Mercedes som brukar prata om shark nose design? Att det är shark nose de har på sina bilar. En hajnos. Och nu kommer det bli som att hajen har simmat in i en glasbunk och blivit väldigt ja, mycket kortare.
Eller kanske en abborre.
Ja, 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 men ungefär.
Ja, det är spännande designår framöver.
Ja.
Men jag kan ju också avslöja att även om han pratar väldigt varmt om e-tron GT, så det han visade bilder på i middagen, det var RS6an.
Jaha, okej.
Okay. Han var väldigt nöjd över att vara bland de första att få den på garageuppfarten.
Ja, just det.
Han var den
ja.
Som tjänstebil alltså.
Ja, han var en bilsamlare av rang.
Mm.
När man är ansvarig för Audis design de senaste 5 åren så ja, är nog inte inköpspriset något problem.
Mm. Han har den där kombin RS6 ja, Avant 9 som de presenterar.
Väldigt speciell grön kulör som man
okay.
visade på bild. Så. Men han... Han har nog ett brett intresse både när det gäller fossilbilar och elbilar.
Ja.
Sen,
kan han köra fort till mataffären också? Mm. Kamouflera sig i grönsaksdisken.
Men den har ju verkligen inte en låg, kort motorhuv som enligt han i intervjun sa här var mer attraktivt.
Mm, den har ju lite längre, ja. Ja,
ja.
Nej, men det intressant. Kommer absolut hända spännande grejer nu när tekniken inte står i vägen för bildesignen på samma sätt.
Mm.
Sen måste det vara andra utmaningar, tänker jag, med krockzoner och så vidare. Man kan ju inte ha, det finns ju i och för sig bilar med korta överhäng fram, mittmotormodeller. Så det, man får väl använda hög hållfasthetsstål och så vidare i större utsträckning.
Mm. Ja.
Men också batterilådan. Jag vet här i den här Audi-modellen e-tron, där har man sagt att batterilådan är ungefär lika stor som en dubbelsäng. Mm. Och liksom, den måste man ju lägga någonstans. Och det innebär ju att bilen bygger på höjden också. Mm. Så det kan ju bli att elbilar måste bygga lite mer på höjden. Mm. För man måste ju sätta den någonstans helt enkelt.
Mm. Och det är ju där vi kommer in i min, som jag har sagt i en tidigare podd. Att jag är så besviken på att det bara är suvar, elsuvar. Mm. Liksom, att de kan väl bara
ingen vanlig kombi.
En vanlig kombi som elbil.
En annan rolig detalj som kom fram under kvällen faktiskt. Det var att han är ute och letar en ny location för en designstudio i Norden.
Mm-hmm.
Det finns, Audi har en designstudio i Malibu, Kalifornien, och sen är det Peking och Ingolstadt.
Mm.
Där är de som huvudcentret är för design. Och nu frågade han mig då, vad tycker du, ska vi placera oss i Köpenhamn eller Stockholm? Alltså, du kommer inte få något annat svar från en svensk än Stockholm.
Ja.
Men det vore ju superballt. Han pratade om 10 personer då, som skulle jobba med mycket skandinavisk design då.
Är omgivningen viktig då när man ska bygga ett designcenter? Typ säga, vi ska titta ut över fjärden eller
ja, sådär. Det kan man ju tänka sig. Du vill ha lite... Allt ska ju vara supercoolt.
Helst ska det vara svensk vinter också. Bara snöslaska sig bara in mot rutorna och nu ska vi bygga
en bil. De skulle behöva det.
Ja.
Det var så jag sålde in Stockholm. Jag sa det liksom, ska du ha nordisk design så ska det vara så långt norrut som möjligt.
Ja.
Det finns ju många duktiga designers från Umeå. Av någon designhögskola där uppe.
Mm.
Men då var ju andra frågan, var i Stockholm tycker du då? Men jag sa, vart ni än hamnar så kommer det ju förmodligen bli ett coolt ställe. Så ta Rågsved eller
ja, precis.
Lyft någon betongförort.
Ja,
så det, varför det är inte? Lite hypat.
Ja, ja men precis. Ja, så det är kanske tack vare dig, Claes, som nästa designcenter från Audi hamnar i Sverige.
Blir det så, då vet ni vem ni ska tacka.
Ja. Beror på hur bilarna ser ut.
Ja. Det kommer jag få
kanske det vi ska skylla på.
Arga mejl från danskarna i Köpenhamn. Ja. Ja, det är en tuff match att gå, men jag hoppas vi vinner.
Ja. Är det något mer du kan säga från din lilla trip till Gotland där? Eller ska vi spara resten tills när du får prata igen?
Ja, vi har väl tömt ut det mesta tror jag om den resan.
Ja. Men vi återkommer i alla fall till det här lite längre fram. Alldeles strax, vad ska du göra om du fastnar mellan järnvägsbommarna och tåget kommer? Vi reder ut krissituationer om en liten stund här i Vi Bilägares podcast.
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Välkommen Denise Karlestedt, försäkringsspecialist på Ford Försäkring.
Tack så mycket.
Idag så tänkte jag att vi skulle prata om tjuvar och rackarspel.
Precis.
Tänk dig att du kommer ner till din bil som står parkerad någonstans. Och när du närmar dig så ser du att en ruta är sönderslagen. Någon har brutit sig in och förstås snott allt de kan hitta. Denise, vad gör jag nu?
Vad gör du nu? Det är ju jättetråkigt när det händer. Det händer tyvärr oftare än vad man kanske tror. Det första du gör är ju att du givetvis gör en polisanmälan på det här. Och att du stämmer av så att om det är någonting som är stulet från bilen eller så. Och sen kontaktar du ditt försäkringsbolag på Ford Försäkring då.
Mm. Måste man ha kvitton på allt för att få ersättning?
Nej, det behöver man inte ha. Allt är ju lite av en bedömningsfråga. Så att kontakta oss när det händer någonting så hjälper vi givetvis till och ser vad vi kan göra.
Men får man ersättning för allt som är stulet? Alltså solbriller, kameror, allting, eller?
Ja, det är ju så här att bilen är ju försäkrad. Sen har du oftast en hemförsäkring också som täcker allt det lösa du har i bilen. Om du har lämnat solglasögonen eller en väska eller så.
Hur vanligt är det här att man drabbas av inbrott i bilar?
Jag skulle säga att det är vanligare än att få hela bilen stulen. Just att man blir av med att de krossar en ruta och gör inbrott i bilen eller att de kanske plockar av däcken och fälgarna eller liknande.
Ja, men det läste jag om. Någon kar som flög någonstans från Arlanda och kom tillbaka och plötsligt var hjulen borta på hans bil.
Precis, och det är tyvärr väldigt vanligt. Mycket vanligare än att de stjäl hela bilen.
Och vad händer då?
Det som händer då är att det är viktigt att man gör en polisanmälan och sen att man ringer till sitt försäkringsbolag. Och det som är så bra med Ford Försäkring är att vi täcker ju utrustningen, däck och fälgarna, utan något ersättningstak om man har köpt på sig dyrare däck och fälgar till exempel.
Vad kan man göra för att undvika det här, att drabbas av inbrott i sin bil?
Det finns ju vissa säkerhetsåtgärder man kan ta själv. Självklart är det ju alltid bättre om man har bilen stående i ett garage till exempel. Man kan också välja till larm när man köper bilen. Inte lika vanligt att det ingår, så det får man oftast välja till. Man kan också ta andra säkerhetsåtgärder som att DNA-märka delarna. Köper man en liten penna som man stryker över de olika delarna i bilen, bland annat däckfälgarna. Och så kan man också köpa till exempel rattkryckor och liknande.
När det gäller att stjäla hela bilen, då har jag förstått att det vanligaste nu är att bilen stjäls med nyckeln.
Ja, precis. Varje nyckel är ju kodad för att passa just din bil. Och det, vad det innebär egentligen att för att motorn ska starta så behöver du ha den här koden. Och det är väl tyvärr, tjuvarna blir ju smartare och smartare och hittar sätt för att komma åt de här koderna. Så att de kan stjäla hela bilen utan att det egentligen är några brytmärken eller någonting på den.
Mm. Ja, men man, ja, precis. Det läser man ju också med hur folk står och läser av koder med olika elektroniska apparater och sånt där. Men det kanske allra enklaste är väl om de kommer åt själva nyckeln?
Ja, så är det ju. Så man ska ju vara väldigt noga med vart man förvarar nyckeln. Och man ska också se till att om man till exempel ska låta någon annan provköra bilen, att inte lämna ut nyckeln utan att följa med i bilen. För lämnar man en nyckel och låter personen köra iväg, då täcker inte försäkringen.
Så inte lämna ut bilen om någon ska provköra när jag ska sälja den på Blocket? Alltså.
Helt riktigt.
Bilägarna själva är väl inte heller Guds bästa barn alla gånger?
Vad tänkte du?
Nej, men jag tänker där om man fuskar med körsträckan till exempel.
Mm.
Jag ser att jag kör max 1000 mil per år för att jag vill ha lägsta premien. Och så kör jag 4000. Vad händer då?
Precis. Det är ju också väldigt vanligt, tyvärr. Och därför är det så viktigt när man köper en bil eller liknande att man kontaktar sitt försäkringsbolag. Och så går vi igenom alla de här uppgifterna med dig och förklarar varför det är så viktigt att du ger oss rätt uppgifter. När det kommer till körsträcka just så är det ju så att kör du längre än vad du har angett så har du gett oss felaktiga uppgifter. Och då kan du få lägre ersättning eller till och med nekad ersättning i vissa fall.
Om jag nu har angett en körsträcka och sen så märker jag att oj, nu kommer jag köra längre än vad jag har sagt. Vad gör jag då?
Då kontaktar du oss på Ford Försäkring så hjälper vi dig. Oftast får man betala till lite mer i premie. Men då blir du rätt försäkrad och får rätt ersättning om någonting skulle hända.
Vad ska man göra om det är något mer man vill veta om det vi har pratat om idag, Denise?
Ja, då ska man kontakta oss på Ford Försäkring. Så får man tala med någon av våra rådgivare. Och vi vet vilka frågor vi ska ställa för att se till att du blir rätt försäkrad. Så att vi matchar försäkringen efter ditt behov. Så då går du in på vår hemsida, fordförsäkring.se. Och så hittar du våra kontaktuppgifter där.
Denise Karlestedt, försäkringsspecialist på Ford Försäkring. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Välkommen tillbaka till Vi Bilägares podcast. Vi ska prata krissituationer med bil inblandat och hur man klarar sig ur dem, viktigast av allt. Fredrik, det har ju du tittat lite närmare på i nummer 11 av Vi Bilägare.
Ja, just det. Jag blev lite nyfiken på vad gör man i alla de här situationerna till exempel. Om man råkar köra av vägen och bilen hamnar i vattnet, vad ska man göra då egentligen? Det är väl något som man kanske har funderat på.
Det har säkert många funderat på, jag inklusive, när man har sett på film liksom, så här, hur de försöker klara sig ut.
Ja, då har man ju sett många intressanta metoder på det här bilen hamnar i vatten. Till exempel att bilen ska sjunka först och liksom, trycket ska jämnas ut så här, på något sätt, och då ska man öppna dörren och simma upp. Det har man väl sett i någon film.
Men, ja.
Vad säger jag har tagit experthjälp för att reda ut 12 olika krissituationer och hur man ska göra då helt enkelt.
Just det. Om vi går in på det här bil i vattnet, då, vad säger experterna? Vad är det rätta sättet?
Vad skulle ni göra? Kan man inte börja i den änden då? Säg att ni kör av vägen och hamnar i vattnet. Ni har inte hamnat i den situationen,
Nej.
Hoppas jag. För det är ju lite allvarligt kan man väl säga.
Ja, inte sådär att jag varit nära att göra det någon gång faktiskt. Men det är klart man har tänkt på det. Men jag känner att det beror kanske också lite på vilken bil jag kör.
Om det är en cabriolet eller...
Men jag tänker mig att bältet måste av i alla fall. Och sen, men det är ju det här med fönstren jag är inne på.
Ja.
Fast jag skulle nog inte vänta till att jag har sjunkit till botten och sen öppna fönstret. Jag skulle väl bara ut så fort som möjligt försöka.
Ja, men där har du expertisen med dig också. Det är nog ingen bra idé.
Nej.
Jag vet inte, Claes, vad skulle du göra?
Det man har hört är ju att det är bara att sitta och försöka vara kall och vänta tills man kommer ner till botten.
Mm.
Så att, och då fylla bilen med vatten. Och sen kan man öppna dörren.
Det är så du har hört alltså. Men expertisen säger... de rekommenderar inte den metoden.
Jag kan inte se mig själv sitta liksom på 20 meters djup och vänta på att bilen ska fyllas.
Snart kan jag öppna.
Barn, ta det lugnt där bak.
Ja, pappa fixar det här.
Ja, snart ska vi ut.
Ja, det är en lite stressande situation.
Jag hoppas jag aldrig hamnar där.
Nej, usch.
Men, det är ungefär 5 personer som varje år drunknar i bil. Så att säga. Så det är verkligen en allvarlig situation.
I Sverige som alltså?
I Sverige.
Ja. Så det händer alltså?
Det händer. Men i just den här krissituationen har jag konsulterat... MSB Revinge, som är en räddningsskola som utbildar räddningstjänst i hur man ja, plockar människor ur krockade bilar. Och, ja. Och en av utbildningsledarna där har ju då tittat närmare på forskningen som har gjorts på dem. För det har faktiskt gjort forskning på det här. Alltså man har delat in det här sjunkandet i flera olika faser. Och man har genomfört försök och hur man snabbast tar sig ut och så vidare.
Ja.
Ja, ska vi gå in på det då helt enkelt?
Ja,
ja. Jag kan inte vänta.
Berätta, hur gör man?
Forskarna har kommit fram till att då bilarna flyter en viss tid när bilen hamnar i vattnet. Ungefär mellan 30 och 60 sekunder innan, alltså beroende på bilmodell. Och, alltså det är då man har bäst chans att ta sig ut.
Medan det fortfarande flyter?
Det är direkt så ska du försöka ta dig ut. Du ska inte sjunka ner till botten, Claes.
Nej, jag tänker det här med rutor också. De hissas ju ner med el i moderna bilar.
Mm.
Och det kanske inte funkar sen efter
Nej.
Ett tag.
Nej, man ska välja en bil med vanliga fönstervevar helt enkelt.
Ja, de är lite svåra att hitta nya nu för tiden.
Nej, men det är väl det första tipset forskarna kommer med. Att ner med rutorna så fort som möjligt. De kan fungera en liten stund innan bilen blir helt kortsluten.
Mm.
Så ner med rutorna så fort som möjligt. Och ta bältet.
Mm.
Om man inte får ner rutorna, det är ju något av en mardrömssituation. Då måste man ju på något sätt krossa rutorna.
Mm.
Och hur gör man det då?
Ja, man har ju ingen sån här glashammare Nej. Som fanns i bussarna förr.
Mm. På film har man sett att de gör det med fötterna. Ja. Ta spjärn och sparkar liksom.
Ja, frågan är om man grejer det. Nej, men det rekommenderar man ju då att man ska ha en glaskrossare. Kanske i kombination med en bältesax på något sätt i bilen.
Mm.
Jag har faktiskt övervägt att skaffa en sån här. Nu,
efter att du har gjort det här.
Men jag har inte gjort det.
Det ser en bältesax ut. Ja, det är typ som en sekatör eller? Kan man ta trädgårdssekatören?
Ja, jag tror att en vanlig, vilken sax som helst fungerar tror jag.
Okej. Okay. Mm.
Men om man då har någon slags glashammare ska man slå då i kanten av glaset för att krossa helt enkelt. Sen har det också blivit allt vanligare att man har alltså härdat glas även på sidorutorna som man har haft liksom på vindrutor och bakrutor. Så det kan vara rätt svårt att slå upp rutan. Så kan man få ner den på elektronisk väg eller om man då har fönstervevar då... Försök med det helt enkelt.
Vilken ruta är bäst att sikta på då med fötterna? Inte framrutan, men sidorutorna.
Ja, vindrutan är nog tuffare att stå hål på. Men sidorutan.
Sidorutan är bättre än bakrutan. För på film så tar de ju ofta bakrutan också. Har jag sett.
Ja, det där är ju fruktansvärt svårt. Jag hade panik en gång. Jag tror jag nämnde det i första podden när jag hade börjat här i juni. Att jag låste in nyckeln till min Ford Fiesta.
Mm.
Och, någon halv minut så tänkte jag okej, jag hämtar kulhammaren i verktygsvagnen och så jag tog i allt jag hade.
Mm.
Och då valde jag den lilla minsta rutan bakom innan C-stolpen. Och det var helt omöjligt. Det blev knappt någon märken. Mm. Och då tog jag i allt jag hade med en hammare. Sen skulle jag hämta släggan tänkte jag, då får jag lite mer massa.
Men
då ska man välja en ruta med längre förmodligen till stolpar och så det inte blir så hög bärighet.
Just det är så
jag tänkte direkt så här, det där glaset det krackelerar direkt, men icke.
Nej.
Förresten, vindrutor bak, de är väl laminerade, det är väl så man säger snarare. Att det är så att de blir extra starka så att säga. Så sikta på sidorutan, de kanske kan vara lite svagare.
Mm.
Jag vet inte, man kanske kan ta av nackstöden och använda de här stöttorna liksom och slå mot.
Ja, det är en idé.
Men försök få ner rutorna så fort som möjligt och liksom få en flyktväg.
Mm.
Och forskarna har visat då att en familj med två vuxna, eller tre vuxna och en... Ja, de använde då en barndocka i det här försöket. De har testat verkligen och kört ut bilar i vattnet.
Mm. Vad är det för konstig familj?
Eller
tre, tre papper och ett barn. Eller?
Ja, det är en modern familj.
Ja, en stjärnfamilj.
Mm. Nej, men det har visat att man kan ta sig genom förarutan om man får ner den på 51 sekunder och också få ut barnet. Hävdar de helt enkelt.
Okej, 51 sekunder. Mm.
I genomsnitt. Och sen blir utsikterna genast väldigt mycket sämre.
Mm.
Alltså när man kommer in i sjunkande fasen då ökar trycket när liksom vattnet kommer upp över rutan då blir det nästan omöjligt att öppna rutorna.
Mm.
Och bilen, eftersom det mesta av tyngden i en bil ofta är fram, faller för en tung motor där, jag vet inte, elbilar kanske beter sig lite annorlunda eftersom den mesta tyngden är liksom i botten av bilen.
Just det.
Men ifall motorn är fram, då kommer bilen tippa framåt och sjunka liksom vertikalt. Kanske inte heller optimalt för man vill fly ur bilen.
Nej, det blir vinkel på det hela.
Och alltså chansen att överleva, säger man då i forskningen, att den är minimal. Och blir ännu sämre när bilen är vattenfylld. Så att vänta tills fordonet är vattenfyllt, det kanske man inte ska göra.
Nej. Handla snabbt.
Men
gör
också
snabbt.
Genom fönstret betonar man också. Alltså, försök inte öppna dörrarna. För, det kan gå att öppna dörrarna även fast det är ett visst vattentryck. Men då skyndar man ju bara på det här
just
förloppet.
Då släpper man in
vatten. Det fyller bilen helt enkelt.
Ja, det är läskig situation. Jag tänker också om man ofta så kanar man väl av vägen ner i något vattendrag och man har ju skadat sig redan där vid en krock. Och var skadad och försöka genomföra det här som du beskriver. Man kanske till och med har svimmat av.
Det här är ju teori såklart, att göra det här i verkligheten. Hur skulle man själv reagera i en sån här stressad situation?
Införa det vid bilägare sommartest.
Ja.
Ja, olika kriser. Ja. Alla ska bada. Eller,
ska vi testa med alla långtestbilar?
Ja.
Ja, jättebra att veta verkligen. Det är bara att agera fort som tusan.
Ja. Och man ska nog inte sätta sig och slå 112 och berätta vad man är. Och så där. Man ska nog skynda sig ut.
Ta sig därifrån
om man kan.
Men jag pratade ju om en annan sak också. Det här klassiska att man fastnar mellan järnvägsbommarna. De går ner, man rullar upp på järnvägsspåret och så sjunker bommarna ner framför och bakom dig.
Mm. Har du råkat ut i det?
Nej, inte det heller.
Lyckligtvis.
Men där händer det ju alltså olyckor. Där har man ju läst om att det händer olyckor, att folk fastnar liksom, med bilen mellan.
Så har man inte vågat göra någonting då helt enkelt. Man står kvar med bilen där.
Nej,
och ett tåg kommer ju rätt fort och har en jättelång bromssträcka. Och det gör ont att bli påkörd av ett tåg och det blir rätt stökigt. Så man ska ju verkligen försöka komma av rälsens, alltså så fort som möjligt. Och de här bommarna då reder vi också ut i den här artikeln vid bilägen nummer 11. Alltså bommarna är ju gjorda för att knäckas av. De är antingen gjorda av trä eller av något slags glasfibermaterial.
För man tänker ju att de är liksom solida, att de är alltså jättesvåra att få av, men de är...
Men det ska räcka att med låg hastighet köra mot dem så ska de knäckas av helt enkelt.
Ja.
Och det ska också sedan några år tillbaka finnas klisterlappar på insidan av bommarna. Där det står just, fastnar du mellan bommarna, kör rakt igenom. Som en sista påminnelse helt enkelt.
Ja, just det. Ja.
Det är bara plattan i mattan helt enkelt.
Mm.
Ja,
så fort som möjligt.
Ja.
Och vem var det du pratade med om?
Nej, men det var ju Trafikverket som räddade ut
just
det här.
Mm.
Kör igenom är deras tips.
Kör igenom. Ja,
intressant att se om en helförsäkring täcker det scenariot.
Aha.
När bilen ska repareras sen.
Ja.
Du menar när man kör genom bommen då?
Ja.
Jag vet inte hur mycket skada det tar. Trafikverket menar också att fan, man kör inte lägre bil och bommen träffar på vindrutan så ska vindrutan hålla också. Men det blir väl någon slags påverkan. Ja.
Är det inte
blir
något stort fråga?
Det beror på hur fort du kör igenom den också.
Ja. Okej, okay. Du får välja en grej till, Fredrik. Vi ska inte avslöja alla, men eller ja, det får ni läsa om helt enkelt.
Alltså, vi går igenom helt enkelt, vad ska man göra om man är på väg att bli påkörd bakifrån? Alltså, kanske en kösituation. Om ett hjul lossnar, om bromsarna slutar funka, om man råkar glida av två hjul av vägen. Hur man ska göra i en situation ifall en älg kliver upp på vägen. Om bilen börjar brinna, om bilen sladdar, om bilen hänger över ett stup.
Ja,
om man kör med släpvagn och släpet börjar wobbla. En som jag tyckte var lite intressant var alltså fall man hamnar på kollisionskurs i... Alltså det kommer en bil, mötande bil i ens egen fil.
Vilken mardröm.
Vad gör man då?
Vad gör man?
Ja, vad skulle ni göra då?
Ja, jag tror att jag instinktivt skulle styra undan på något vis. Ner bort ur vägen, ner i diket i slänten, jag vet inte. Men
det är svårt där.
Ja.
Handbromsladd är ju alltid bra.
Det är alltid bra.
Ja.
360 och tillbaks. Nej, men det är omöjligt.
Ja.
Nej, det beror lite på hur vägen ser ut också. Liksom. Men Anders Kullgren som är trafikforskningschef för Folksam hjälper oss att reda ut det här i tidningen. Och han säger ju det att om det är en tvåfilsväg så att säga och den mötande bilen har möjligheten att köra tillbaka, då kanske man ska låta den bilen ta den möjligheten och istället för att själv svänga över på i mötande trafik och kanske riskera ännu mer.
Ja just det, men alltså, man ska inte bytas av. Liksom,
nej, utan... men kanske båda byter till, ja. Till den andra filen helt enkelt. Nej, men det här är också väldigt teoretiskt. Vem skulle tänka så här i verkligheten? Men han säger ju också då, Anders Kullgren, att det är alltid bättre att krocka med hela fronten än med bara en liten del av fronten. Mm. Så alltså man ska inte försöka svänga av bara lite grann. Då är det bättre att sikta rakt på.
För att den största krocksäkerheten har man liksom rakt på.
Man har
på.
Den rakt fram och så då fördelar man liksom det här krockkraften över en större yta. Mm.
Men vem skulle tänka
ja,
så?
Ja, vem skulle tänka på det och sikta rakt på? Så att säga.
Det går ju mot all överlevnadsinstinkt man har att ja. Köra rakt på någonting. Precis. Jag vet att när jag var på Toyotas testcenter för ja, länge sedan utanför Bryssel tror jag. Då skulle jag testa deras autobroms. Och då ska man ju dundra in i ett... Alltså det är ju inte ett, det är inte ett tungt, stort hinder så. Men det är ju någon slags madrassliknande grej. Så det var jättesvårt tyckte jag. Och jag liksom köra mot det där hindret. För man, alltså alla instinkter säger till vrid på ratten. Ta det därifrån liksom. Och ja, nej det där... Det skulle nog vara jättesvårt att tänka sig att man ska sikta rakt på.
Ja. Men det gäller ju dock, det är viktigt att komma ihåg, det gäller egentligen endast om alltså, den mötande bilen är mindre eller lika tung som den egna bilen. Så man får göra den uträkningen samtidigt.
Aha.
Också. Ifall det är en lastbil som kommer mötande, då väger ju den extremt mycket mer och har mycket högre krafter i sig så att säga. Mm. Och då är det alltid bättre att svänga av vägen. Alltså, man kan ju knappt överleva en krock i 50 Nej. Mot en lastbil, alltså en frontalkrock. Så det är mycket att tänka på.
Ja, och många SUVar finns det nu för tiden. Och jag menar, ja, det är nog svårt att vara störst på vägen.
Ja, det beror på hur man kör då.
Ja, det är det ju. Ja.
Det är rundare att bli, och krocka i en liten bil kan man väl konstatera.
Ja. Ja, nej men jätteintressant
ja, verkligen.
Vi ja som sagt ännu mer överlevnadstips.
Överlevnadsstrategier.
Strategier precis i nummer 11.
Jag hoppas ingen behöver använda dem här.
Nej, absolut inte. Men
några kanske är bra att ha i.
Kan vara bra att fundera över i alla fall så att man har den liksom tanken att det kan hända.
Det kan hända.
Men Fredrik, vi ska prata om en spännande sak som du har gjort de senaste dagarna. Du har ju varit exklusivt inbjuden. Det var du och en journalist till som har provkört en prototyp av en elbil från Kina.
Ja, känner ni till märket iWays?
Nej, jag googlade på det och Google ville hela tiden... Att jag skulle skriva British Airways.
Ja, precis. Jag har gjort samma sak.
Ja. Menade du? Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Det kanske inte är jättevälbekant här i Europa. Eller, ens någonstans skulle jag vilja säga.
Mm.
Men det är då ett helt nytt kinesiskt bilmärke som bara ska bygga elbilar.
Mm.
Alltså, det är ju egentligen helt fascinerande. Så det här märket var inte ens påtänkt för 2,5 år sedan.
Mm.
Och på den här tiden då har man utvecklat en bil, man har byggt en fabrik. Så är den här fabriksplatsen söder om Shanghai, 50 mil söder om Shanghai. Det var en kulle bara för ett år sedan. Nu är det en färdig bilfabrik som har börjat förproduktion av den här elbilen.
Oj,
så kineserna, ja. De ligger i kan man väl säga.
Otroligt.
Ja, det är otroligt. Tänk er liksom, fan man skulle bygga en bilfabrik här. Pappersarbetet skulle väl bara ta flera år. Liksom.
Ja, marktillstånd och miljöutredningar. Och det är ju,
ja, men kineserna får ju saker gjorda.
Ja,
kan man konstatera.
Det 6 år framstår inte som lika stressigt längre.
Nej. Men vad är det för en sorts bil då? Hur ser den ut?
Ja, alltså det är ju sällan bra radio att visa upp bilder här för...
Nej,
jag kan väl,
tänkte bara för min skull. Jag vill bara
ni
se.
Kan väl lägga upp en bild här i anslutning
ja,
till
vi kan lägga upp den där
hemsida.
Bilden. Mm, så får ni titta på den.
Det är ju då helt enkelt en högbyggd bil, en SUV.
Mm.
Ja, vad tycker ni, hur ser den ut? Den är alltså storleksmässigt kan man väl säga. Alltså lite större än Volvo XC60.
Ja.
Det är en ganska stor bil.
Jag får lite Outlander, Mitsubishi Outlander-vibbar av den. Ja.
Och... ja, storlek ungefär då, lite större än Volvo XC60.
Mm.
Jag tänkte bara komma tillbaka till det här med alltså kinesiska elbilsmärken. För vi har ju inte kunnat köpa några kinesiska bilar i Sverige tidigare. Får man inte räkna Volvo, då kanske någon skulle säga då, ja, men Volvo är ju kinesiskt. Men om man ser från början kinesiska bilar. Det har varit funnits några försök där man har försökt lansera kinesiska bilar i Europa och i Sverige. Jag vet att, var inte du och jag, Claes, som pratade om det? Subaru-importören försökte ta in ett kinesiskt märke för 10 år sedan.
Great eller hur? Wall kallade de det.
Just det, kinesiska muren.
Så det skulle verkligen, det var ett år tills bilen skulle finnas i Europa.
Mm. Jag tycker man har hört det där ett par gånger nu.
Det blev 10 år och sen ingenting.
Och Fredrik, skrev inte du om det här, var de kinesiska?
Ja, precis. Det är också ett märke som den minnesgode läsaren kanske minns att vi har skrivit om.
De skulle väl också etablera sig här? Och
precis,
så.
Och det var ju ett märke som var intressant lite ur svenskt vidkommande eftersom de hade rekryterat massa ingenjörer från Volvo och från Saab.
Ja.
Och så byggde man då den här bilen i Kina. Men just kanske därför att man anställde massa utlänningar, och flera hundra utlänningar man anställde för att bygga den här bilen, så blev den här bilen lite väl dyr. Så började man sälja den i Kina och den var för dyr helt enkelt, och försäljningen gick riktigt knackigt. Så nu har man sparkat alla utlänningar och tuffat vidare i lite mindre skala i Kina i alla fall. Och just nu har man inga planer på att exportera till Europa. Men det har funnits några andra kinesiska märken också som har försökt satsa mot Europa. Men de har ju antingen fallerat eftersom att kvaliteten har varit för dålig eller för att säkerheten har totalfloppat. Alltså man har krocktestat kinesiska bilar och de har ju mer eller mindre klappat ihop fullständigt när de har krockats.
Mm. Men de här iWays då?
Ja,
de,
precis. De är, nu kommer det en ny våg då kanske.
Ja, de är positiva till det. De tror att, de ser optimistiskt på det här med att de kan etablera
de
sig här.
De tror det. Alltså, i nästa år så ska den här bilen komma till Sverige.
Mm.
Alltså, jag såg en också, bara om man ser tänket på Kina. Alltså, helt förbluffande siffra. Jag tror det finns, alltså just nu, 487 registrerade elbilstillverkare i Kina.
Oj, ja.
Så det finns en elbilstillverkare i varenda provins. Ja. Och varenda provins stöttar sin egen elbilstillverkare mer eller mindre. Så det är lite som, tänker, alltså när IT, liksom IT-bubblan, liksom aldrig kom hur många företag som helst som ville tjäna pengar på det. Och sen sprack den.
Precis.
Kanske kommer göra det här också.
Ja, ja, vi får väl se.
Hade de några, kunde de lösa säkerheten nu?
Ja, de säger det att de har krocktestat i Kina med ett femstjärnigt resultat. Och det ska vara motsvarande krocktest som i Europa. Man ska göra ett krocktest här i Europa också nu innan lansering. Man tror stenhårt på att man ska nå fem stjärnor. Så man har både alltså såna här aktiva säkerhetssystem som autobroms och antisladd såklart. Och allt sådant som krävs för att få det högsta säkerhetsbetyget. Och så säger man då att man har en bil som pallar krocken rent fysiskt också.
Mm.
Hur tänker de kring återförsäljare och importör?
Ja, det är ju också intressant. Man tänker att man inte ska ha någon återförsäljare. Man ska inte ha någon importör. Man ska inte ha några verkstäder med det här företagsnamnet. Man ska liksom sälja bilen på internet.
Ja, man ska klicka.
Och man ska egentligen inte sälja bilen alls. Man ska bara kunna leasa bilen.
Ja.
Prenumererar.
Privatleasing mer eller mindre. Och så ska man då kunna få bilen levererad väldigt snabbt. Man ska ha ett lager i Europa med bilar. Det ska inte finnas så många att välja, olika varianter att välja på. Så det kanske finns 2 stycken olika.
Mm.
Kanske bara 2 olika färger också.
Färdigspesade liksom.
Färdiga och klara. Mm. Och så får man då bilen levererad hem till sig. Och faller det något problem med bilen så ska man bara trycka på en knapp i bilen. Så ska alla system ska vara övervakade. Så om någonting behöver bytas så ska alltså bilen kunna säga det till dig. Och också man ska kunna vägledas till en lokal verkstad. Så de menar att de inte behöver egna verkstäder, som ska utbilda ett antal lokala verkstäder.
Ja. Och att de ska göra uppdateringar antar jag då, Tesla style, over the air.
Bilen är ju uppkopplad som sagt och alla uppdateringar ska kunna ske över luften.
Det låter lite Link & Co det här tycker jag.
Just det.
Allt det här att man ska prenumerera. Och att
just det är ju ett annat kinesiskt bilmärke som alltså Volvos ägare har startat och ska väl också komma till Europa så småningom.
Ja.
Men hur var det nu? Alltså du blev inbjuden av de här, det här kinesiska,
ja,
Aiways. Och så fick du köra från...
Kanske bara ska säga det först, att alltså man satsar sig på att göra en lite billigare elbil. Alltså ja. De säger att den ska vara affordable premium electric car. Mm. Alltså någon slags prisvärd premium elbil. Mm. Och man ska då kunna, deras mål är att man ska kunna leasa den här för ungefär 4 och 5 tusen i månaden. Bara för att man får en liten uppfattning om vad det är för prisklass. Vilket då är alltså ganska mycket mindre än motsvarande elbilar idag. Alltså i storleksmässigt är den här lika stor ungefär som Audi e-tron som vi pratade om tidigare.
Okay.
Och den är väl nästan dubbelt så dyr skulle jag tro. Eller knappt i alla fall. Mm. Men i alla fall, den här bilen var ute på en testtripp. Och det var därför den fanns... Jag började köra från Oslo. Men det här kinesiska följet hade kört den här bilen ända från hela vägen från Kina.
Jaha, de hade kört.
Genom Kina, Kazakstan, Ryssland, Finland, Norge.
Alltså de hade kört bilarna på riktigt? Eller hade de stått på en lång trådare?
Nej, de har kört bilarna. Så de hade varit igång i 40 dagar.
Okej.
Okay. Kört över 1000 mil.
Oj, ja.
Alltså laddat, det är en elbil. Mm. Oklart exakt vilken räckvidd den kommer ha på pappret. Men de säger enligt den här gamla körcykeln NEDC som den heter, lite komplicerat. Där säger de att man ska kunna komma 50 mil på en laddning. Men de har i alla fall kört alltså i 40 dagar. Laddat flera gånger per dag.
Jag tänker laddstolpar i Kazakstan. Ja, det finns kanske ett väldigt väl utbyggt nät.
Det har man inte riktigt koll på.
Nej.
Men de sa det, de erkände det faktiskt att nej, det gick inte att ladda på alla ställen. De har med sig en dieselgenerator.
Ja.
Så den har fått ström på så sätt också.
Ja.
Men det var ett entourage där då runt bilen. Var det fler bilar som kom?
Ja, de hade två elbilsprototyper, två kinesiska pickupper av ett märke som heter JMC som jag aldrig hört talas om tidigare. Mm. Och så två minibussar. Ja. Så det hade de ett entourage med tekniker, ingenjörer, förare, en doktor som sa att han var plastikkirurg i Shanghai.
Jaha.
Världsberömd kallade han sig själv.
Intressant, vad han hade för uppgift under resan.
Ja, precis. Vad var det han skulle fixa?
Han hade kört hela biten, sa han för övrigt.
Ja.
Han var bilentusiast. Mm.
Men vad tyckte du då? Du fick provköra den här?
Ja, så vi körde den då från Oslo hela vägen till Helsingborg. Så det blev en 50 mil körning.
Mm.
Ja, det är ju väldigt intressant att köra. Liksom, man har inte kört en kinesisk bil så här tidigare. Och ännu mindre en kinesisk elbil. Men alltså jag kommer ju gå in lite mer i detalj om hur den känns i tidningen här. Tänkte, och hur långt man kommer. Så där, men, alltså den känns ganska vettigt byggd. Och,
känns den gedigen? Liksom,
ja, faktiskt. Ja. Och alltså det här tror jag är en bil som kan fungera om de får till en bra prisnivå. Och sen får vi se hur hela det här servicetänket funkar liksom. Så ifall bilarna börjar strula, kommer man verkligen kunna få delar och kommer man kunna laga bilen? Men, alltså bilen i sig, jätterymlig bil. Kineser har ju en lite annan preferens i hur man åker i bilen. Ifall vi tre skulle åka bil så skulle en köra och två sitta i baksätet. Kanske man inte skulle göra det här i Sverige.
Nej.
Så man har ju prioriterat baksätet jättemycket. Så det är jättestort verkligen. Du kan ju verkligen sprattla med benen där.
Mm.
Så en rymlig bil, väldigt avskalad. Det finns liksom inga knapp till bilen. Det är allt styrs via skärmar. Det finns ingen startknapp ens. Man startar genom att sätta sig i förarstolen, stänga dörren och sätta på sig bältet. Då kan man köra iväg.
Jaha.
Det är ingen startknapp.
Okej.
Okay. Smart.
Ja.
Låter det som i alla fall.
Ja, varför inte? Ja, sen är den eldriven som sagt. Kanske inte lika snabb som andra elbilar. Man har liksom prioriterat ner detta. Att man har en lite svagare elmotor. Mm. Så det är inte lika hysterisk acceleration som finns i andra elbilar.
Mm.
Man har nöjt sig med en alltså ganska normal. Det känns som vilken bensin-dieselbil som helst ungefär.
Mm.
Kanske lite kvickare till och med. Alltså själva... Alltså kvaliteten och finishen på insidan. Kanske säg som en Kia eller en Hyundai.
Mm.
Ungefär.
Ja.
Nu var det här en prototyp, så vissa paneler satt kanske inte klockrent. Och på de här skärmarna stod det allt på kinesiska och någon skärm flimrade och någon funkade inte riktigt.
Okej, så du hade lite problem att koppla in kanske om du ville lyssna på musik och sånt där
från
precis, telefonen?
Ja, precis. Nej, men det skötte den kinesiska ingenjören som satt på passagerarplats. Han körde någon slags... kinesisk smörpopp. Ja, så var det trevligt.
De satt bredvid dig alltså. De satt med i bilen när du
körde. Ja, absolut.
Ja, okej.
Okay. Ja. Till baksätet alltså, utan bredvid.
Ja, han satt i framsätet.
Övervakade allt och tittade väldigt intresserat på hur färden fortlöpte.
Ja.
Ja. Sen var det ju lite problematiskt att hitta ställen för laddning. Och för de här bilen under utveckling och den svarade inte så bra mot alla laddstationer, så fick leta lite laddning för att verkligen kunna ladda.
Så den var inte riktigt nöjd med alla sorters laddstolpar? Nej, utan, men det var CCS, snabb laddning?
Ja, precis. Snabb laddning. Ja. 60 kilowatt max laddeffekt för man snabbladdar då.
Okej.
Jag tänkte gå in på det mer i tidningen, alltså hur långt vi kom och sådär. Men jag kan väl avslöja att vi kom inte riktigt 50 mil i alla fall.
Nej, inte riktigt.
Ganska långt därifrån.
Ja.
Alltså det är ju intressant det här. Alltså, man vet ju ingenting om framtidsutsikterna med det här. Det här kanske är första och enda gången den här bilen liksom finns i Sverige, jag vet ju inte. Nej. Eller så kommer det bli ett jättevanligt bilmärke.
Ja. Eller också kommer det bli så i framtiden att det finns jättemånga bilmärken istället för att det finns liksom stora och få. Så. Utan det kanske är alla de här som ploppar upp nu i alla kinesiska...
487 olika kinesiska elbilar kommer finnas i Sverige.
Det kanske liksom blir som sådana här mikrobryggerier. Det blir så här mikrobiltillverkare istället.
Ja, men precis. Jag vet. Ja, men det är väl lite enklare att bygga en bil med... Alltså, du slipper all komplicerad mekanik i form av alltså motorväxellåda och sånt.
Mm.
Men samtidigt så är batteriet extra komplicerande. Liksom. Men det kanske man kan köpa in från en leverantör som de här gör. Så när batteriet tillverkas i Kina.
Just det. Mm.
Men man bygger själva batterilådan och hela styrelektroniken. Det menar man att det kommer vara liksom en nyckelteknologi framåt.
Ja.
Intressant marknad för landets fria verkstäder.
Ja.
Om man inte knyter till sig någon återförsäljare.
Precis.
Som tar hand om serviceaffären.
Ja. Mm.
Sen gäller det då att man kan högspänningsbatterier och att man klarar att jobba med dem. Men det säger man att man ska utbilda verkstäder och kunna göra. Sen ska man ha en central verkstad. Man ska bara ha en central verkstad i Europa som ska ta hand om de mest svåra fallen. Fall elektroniken kärvar totalt eller fall är en
svår
kropp.
De ska transportera dit.
Ja, då får bilen transporteras till München.
Ja, okej. Okay.
Hur ser utbudet ut på privatleasade elbilar? Renault har ju ett alternativ för sin Zoe.
Ja.
Men 4000 spänn låter ju... Rättigt.
Ja, men jag tror att om man tittar på kanske en vad har vi för någon? Kia Niro EV, kostar inte den någonstans 4000 att leasa. Och då är det här en mycket större bil.
Så då får man ju lite mer utrymme för pengarna.
Mm. Sen, vem vågar satsa på ett helt okänt märke? Och finns det fortfarande skepsis mot kinesiska bilar? Eller har vi kommit över det nu? Mm. Jag vet inte, made in China kanske inte betyder dålig kvalitet längre.
Nej.
Alla våra telefoner är väl tillverkade där och datorer. Och.
Så länge det är CE-märkt så kan man ju vara trygg. China Equipment har jag förstått att det står för.
Är det det?
Okej, det är det det står för.
Egentligen.
Ja. Men okay. Hörni, det är jätteintressant. Det börjar bli dags att avrunda för idag.
Jag har bara babblat på om det, för jag tycker det är väldigt intressant. Men,
ja, men det är det. Ja. Det är väldigt intressant. Vi får återkomma till det helt enkelt i flera poddar framöver.
Ja,
hur det går
och man kan läsa om det i ett kommande nummer av tidningen också.
Ja. Hörni, Fredrik och Claes, tack så mycket för att ni var här och pratade med mig idag.
Tack själv.
Och till er som lyssnar, som vanligt, ta hand om varandra i trafiken. Kör försiktigt, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
De senaste nyheterna från Webilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Webilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.webilagare.se/2019. Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det, så riskerar du inte att missa något avsnitt.